Välkomna till andra avsnittet av Ögon och mörkret podcast. Det är som vanligt med mig, Elin, och sen här med min gäst som sitter här bredvid mig.
Hallå, hej, jag heter Lina. Jag har varit med i ett avsnitt förut i podden Moderpodden,
if
you will. Det jag fick äran att vara med. Jag är jättetaggad på att vara tillbaka.
Det är jättekul
att spela in podcast, det är så roligt.
Ja,
jag är 100% stött av dig, jag tycker det är jätteballt.
Tack, vad roligt. Och vi har ju fått låna en riktig inspelningsstudio idag.
Vi är här lite smålagligt, men vi är på min skola i ett inspelningsrum.
Oh yes. Yes. Så blir det extra bra ljud.
Precis, det är förhoppningen i alla fall, om inte min lärare har ljugit. För mig så är det, så här ska det här vara jättebra.
Det kommer säkert bli.
Vårt tema är hemsökt.
Ja.
Vi har en blandad mix av saker.
Ja, vi har platser. Jag har två platser jag ska berätta om. Och sen du har...
Jag har en sak och en person faktiskt.
Och besatthet, eller? Någon som blir besatt?
Ja, men lite, nej. Inte nödvändigtvis, det är en blandning. Det är väldigt mycket saker inpackade i ett. Men jag skulle säga det som att det är en person som blir hemsökt.
Åh, gud. Det lät intressant.
Eller kanske plats, beroende på hur man ser det. Och katter. Det är katter i den också.
Åh, ännu bättre.
Jag tänkte det. Den har allt.
Gud vad roligt. Men jag tycker vi kör igång direkt.
Ja, tycker vi.
Så, jag tycker vi tar oss till Japan.
Ja, alltid velat åka dit.
Ja. De har ju väldigt många platser som är hemsökta.
Ja, det känns ju som att det har man ju verkligen... Om man börjar gräva lite, det finns ju sjukt mycket med just Japan.
Eller hur? Och de har ju många så här spökhistorier.
Spökhistorier.
Olika typer av demoner.
Ja. Alltså det är... Och så här lekar. Och...
Ja, men, och de är jättebra på skräckfilm. Så att, ja.
Jag har bara sett en. Men den var hemsk.
Vilken var det?
The Ring, eller Ringu.
Ja, den är inte trevlig.
Och sen den här, jag vet att det är en liten japansk tjej. Med svart hår i ett vitt nattlinne. Men The Grudge, fast det är inte Japan. Men de är typ i Japan och den är baserad på en japansk. Jag är ganska säker på. Jag kan ha fel, men ja. Japan.
De vet vad de gör.
Ja.
Och jag tänkte ju prata om en plats som heter Inunaki. Du känner inte till?
Nej.
Det är jättekul. Jag känner inte heller till det här innan. Det är då om en Inunaki-tunnel.
Är det en typ av tunnel eller är det en tunnel som ligger i Inunaki?
För det är då namnet på en stad.
Okej.
Så det här är då tunneln till den staden.
Är det en motorvägstunnel eller är det en gångtunnel?
Det är lite oklart faktiskt. När man kollar på den så är den ju stor nog att man kan köra fordon i.
Okej.
Ser ut som. Men jag vet faktiskt inte, för det framgår inte riktigt. Men hur jag hittade det här, det är lite random.
Ja.
Jag brukar kolla på, jag vet inte, det är så roligt att kolla på folk som spelar spel på YouTube.
Jag visste inte att du var en sån!
Nej,
va?
Jag har alltid varit det. Det är så här,
what?
Ja, jag vet.
Är du en PewDiePie-person?
Det var ju väldigt mycket PewDiePie i början, det var ju det som så här startade. Nu kollar jag på en kille som heter Das Games.
Okej.
Okay. Ja. Han är jätterolig. Han är britt.
Det är kul med såna. Det är roligt att lyssna på.
Och han älskar skräckspel och han blir alltid dörrädd.
Ja, men det är jag ser varför det är kul att kolla på.
Mm. Men det är
jag skulle ju aldrig spela skräckspel själv, men jag tycker det är kul att kolla på.
Exakt. Exakt. Jag skulle aldrig spela det själv.
Ja. För då låter man ju liksom någon annan ta the fall. Ja. Smällen, medan man själv kan sitta under en filt och bara...
Precis. Och kolla bort.
Ja. Och så kan man pausa. Och...
Mm.
Ja.
Men i alla fall. Så att han spelade då ett spel som hette The Ininaki Tunnel eller något liknande. Så det här är ett spel som är baserat på den här tunneln. Jätteotäckt spel. Ni som är gaming människor, ni kan ju ladda ner det på, jag ser att det finns på Steam.
Jaså?
Ja.
Jaså? Är det gratis?
Det vet jag inte.
Nej. Kan vara. Ja men tunnel. Ja.
Mm. Men den här tunneln då räknas som en av de tre mest hemsökta platserna i Japan. Så att den är tydligen väldigt.
Och jag tänker i Japan, det säger ganska mycket om det.
Eller hur?
Uh-huh.
Mm. Och den här tunneln är då speciellt känd för ett väldigt brutalt mord som skedde här.
Uh-huh.
Och det har inte bara skett ett mord, utan det är väldigt så här vanlig plats att gå och mörda folk.
Gå och mörda folk? Jag trodde du skulle säga ta livet av sig.
Ah.
Det är så mycket.
Ja, ah, det kommer jag till sen.
Ja. Mer om det senare.
Ja, precis. Stay tuned.
Jaha, okej. Okay. Ah, ja, för alltså tunnlar, det är mycket sådär.
Mm.
Det är mörkt. Man kan gömma en kniv och sen så är det liksom, så kan man kibba någon.
Ja, men exakt.
Jaha, usch, vad är det för typ av mord? Då låter det som att det är liksom en gångtunnel, att man går i den, inte fordon.
Jag tror det är mer vanligt att man går. Ja. Liksom. Det är det. För den är ju väldigt gammal. Den började byggas 1884.
Mm.
Så det är länge sedan.
Mm.
Men då av ekonomiska skäl så avbröts byggnationen. Och sen blev den klar först 1949.
Okej.
Okay. Så det är väldigt så här, långt hopp.
Verkligen.
Och när man kommer då till platsen där man ska liksom gå in i tunneln och det där, så finns det många skyltar och sånt uppsatt att man inte ska gå in, man ska hålla sig borta. De japanska lagarna gäller inte innanför tunneln. Ja. Det är det de varnar för i alla fall. Man vet inte om det stämmer, men det är det de
varför
hävdar.
Är det så här på internationellt vatten?
Mm.
Fast i en tunnel, för det är under marken.
Ja, men typ. Ja.
Okej.
Okay. Så det har liksom skett väldigt mycket kriminalitet och sånt där på grund av det.
Mm-hmm.
Ja, för att gäng, konstiga människor, droger, ja, sånt där. Och då som jag sa förut, tunneln leder då till den här staden med samma namn. Och den här staden går endast att nå då genom den här tunneln, så det finns inga andra vägar runt om.
Det låter ju jättedumt. Eller varför skulle man ha, det låter ju jätteosäkert. Men också väldigt bra premiss för en film.
Mm. Eller hur?
Så. Mm. Men då hade jag förväntat mig att det skulle vara på en ö.
Mm.
Typ att det är en tunnel, det var konstigt. Ah, ja. Mm. Ja, fortsätt.
Och det här namnet då, Ininaki, betyder ylande hundar. Det är ju liksom översättning då.
Mm.
Och det finns ganska många teorier till varför den här tunneln och staden har fått det här namnet. En teori är att när den här tunneln höll på att byggas så kollapsade den. Så alla de här hundratals byggarbetarna dog ju såklart. Mm. Och det sägs då att när allting föll ner så hördes liksom rösterna, det lät som då ylande hundar. Ja, från liksom det här... ekot antagligen.
Oh, det är usch, det de säger. Usch. Ja. För jag tänkte ylande hundar, det låter ju, skulle ju kunna vara lite gulligt.
Ja.
Och så, nej.
Nej, det är inte gulligt.
Mm.
Ja. Och sen finns en annan teori, den tycker jag var lite hemsk. Att en jägare sköt ihjäl sin hund. Liksom irritation för att den här hunden slutade inte yla.
Jaha.
Och... anledningen till varför hunden ylade, det var för att varna jägaren att, ja men för fara. För då hade det
kommit fram någon stor orm och sådär. Så det var den som hunden då hade varnat för.
Mm-hmm.
Så det är därför, ja.
Åh, ja. Men det finns ingen slutlig, det här är nej, varför.
Nej, det är det. Jag försökte leta och leta. Det finns inte jättemycket information om den här tunneln. Jag tycker den är jätteintressant. Och jag skulle vilja veta mer om den. Men det finns inte. Och sen så finns det så många historier. Alltså spökhistorier och eller typ, upplevelser från folk liksom som har återberättat. Men det går inte att hitta de här historierna. De finns inte. Det är det som gör
mig så det är irriterad. Så du har läst på att så här, det finns berättelser. Ja. Jättemånga berättelser. Mm. Men det finns inga.
Nej. Det är det som jag bara, kan jag få något då? Jag kan inte använda mig av den informationen.
Ja, det var ju tråkigt.
Ja, för jag ville ha någon historia och så här berätta idag.
Mm.
För det hade varit kul. Och så här, ja. Men...
ja,
en inblick.
Precis.
Men tyvärr så hittade jag inte det. Antagligen så står de är väl bara på japanska och kanske ingen har tagit sig tid att översätta eller någonting.
Mm.
Ja. Så det är tråkigt.
Ja.
Mm.
Jag kan tänka mig att det är någonting när det ändå är en riktig plats.
Ja.
Så kanske man inte vill skryta om att här dör massa människor.
Nej.
Eller här
kanske inte.
Här är... eller om det är en turistgrej, jag vet inte.
Mm.
Men hur går det här spelet till? Har det någon historisk koppling med hur man... eller hur spelar man det?
Man spelar det... nu var det länge sedan jag såg videon. Men den är basically... man är där, man vaknar upp där. Utanför tunneln. Och man ser de här skyltarna. Och så har man en videokamera. Och går runt och filmar.
Åh, det är alltid videokameran!
Det blir sån bra effekt med det. Och så går man runt där och så hittar ledtrådar och ska liksom försöka ta sig ut därifrån. Men det sägs ju då att de som går in i tunneln kommer aldrig tillbaka.
Även om det är det enda sättet att ta sig hem till sina hus.
Ja, exakt.
Så ja, solid resonemang. Wow.
Ja. Men den här ingången nu. den här ingången då till tunneln, den är täckt av betongblock.
Okay.
Så att man kan inte ta sig igenom den nu. Många finner sätt att göra det ändå. Det sker många olaga intrång. Men staden har i alla fall varit obebodd sedan slutet av andra världskriget. Mm. Så att det bor ingen där.
Ah, okay.
Men det... det är då liksom, det kan vara skumma människor som är där ändå.
Mm.
Mm. Men den är helt övergiven. Och man vet inte orsaken till varför. Men vissa påstår att det var en form av pest som då spred sig över hela den staden och alla invånare dog. Mm. Eller så finns det också en teori om att det var en person som blev... men galen. Och gick runt och mördade alla med en yxa.
Wow.
Oj.
Ja, många teorier.
Ja, det är väldigt mycket teorier.
Ingen information.
Nej, det är det som gör det så mystiskt. Att man blir så här...
ja. Får det dig att vilja åka till den här tunneln? Och ta reda på vad som
men typ har hänt.
Ja.
Prata med någon som har erfarenhet från den platsen eller någonting.
Jag skulle ju vilja hitta så här en liten farmor.
Mm.
Som har bott där i 60 år.
Mm.
Liksom.
Eller hur?
Som också pratar engelska. Som man kan fråga.
Ja, precis.
Ja.
Det blir nog svårt. Tror jag. Men ingenting är omöjligt.
Nej. Åh, vilken tror du är mest liksom trolig?
Vadå?
Yxan eller pesten?
Oj. Bra fråga. Alltså jag har ju svårt att tro att pesten bara skulle hålla sig där. Alltså någon måste väl ha liksom ändå tagit sig ur staden genom tunneln.
Mm. Om de inte, för att man kan inte ta sig genom tunneln så man dör i tunneln.
Precis.
I och för sig. Ja. Nej, jag vet inte. Men jag tänkte berätta om det här ganska kända mordet då.
Ja.
Som blev, eller som gjorde då att den tunneln blev mer välkänd. Och det är mordet på, nu vill inte jag slakta namn, uttalet här. Umeyama Koichi.
Ja.
Mm.
Det låter
japanskt.
Japanskt.
Ja. Mm. Han var då 20 år och han hittades död den 7 december 1988 inuti tunneln. Man hittade honom, så var hans kropp var väldigt illa tilltygad. Han hade blivit utsatt för väldigt mycket våld. Och sen hade han då blivit svårt bränd. Alltså han hade han hittades bränd helt enkelt.
Så jättemisshandlad och sen bränd.
Ja. Och det var då en grupp ungdomar som då kunde knytas till det här mordet.
Mm.
Och de här ungdomarna var från 16 till 19. Så väldigt unga.
Ja.
Och de erkände att de hade hällt bensin då på honom och sen tänt eld på honom. Men då för att ta från början så Umeyama, han satt i sin bil på väg hem från jobbet. Och när han stannar vid trafikhus så kommer de här ungdomarna fram och säger att han ska gå ut bilen för de behöver hans bil för att ragga på tjejer. Och han vägrar. Ska hem. Och då bestämmer de sig för att istället då hoppa in i bilen och sen kidnappa honom. Han blir då väldigt misshandlad under den här tiden. Han lyckas fly ganska många gånger. Men varje gång så får de alltid fast honom igen. Och då blir de ju bara ännu mer irriterade. Så att,
ja, för att han liksom lyckas fly.
Ja, precis.
Ja.
Och det var vid ett tillfälle försökte de slänga honom i vattnet över Kanda Port. Jag vet inte, det är liksom som, hur ska man förklara, vad heter det på svenska? Vatten. Som en stor...
En bro? En pir?
Ja,
nej.
Något liknande så. Men jag tror det är någon form av bro. Mm. Och att det är väldigt högt då. Och de försökte slänga över honom den här bron. Men han lyckades hålla sig fast i det här stängslet. Så han liksom...
Jaha.
De tänkte då, han är väldigt seglivad. Och de ville då inte riskera att bli upptäckta för det här. Så de bara, nej, tar vi med honom till en ödeplats, vi måste döda honom. Och de sa, men vi är alla med på det här. Vi gör det här tillsammans. Vi har en distinktare. Lite den.
Men så deras motiv var lite, nu har vi misshandlat honom så mycket så att vi kommer åka i fängelse om...
Ja, precis. Och då tänkte de, ja, vi dödar honom. Så ja. Det, vilken bra idé.
Ja, det blir mindre straff.
Ja.
För det, ja.
Precis. Väldigt smart. De la honom sedan då i bakluckan. Misshandlade honom lite till med olika verktyg. Och när de då kom fram till... tunneln så lyckades Umeyama fly igen. Och det är ju så här skog runt om.
Mm.
Väldigt mycket växtlighet. Och han kom ganska långt. Tills då han hör en av dem säga att jag menar att han ska komma framåt. De kommer inte göra illa honom. Och att de bara skojar. De ska inte döda honom. Ja. Och det är väldigt oklart varför, men han återvänder.
Jaha, oj.
Han går tillbaka självmant. Och det slutar ju inte bra såklart. För han blir nedslagen. Och till slut då så häller de bensin över honom. Och tände på. Och han hinner springa en bit innan då han då kollapsar och dör till slut. Så väldigt brutalt.
Mm. Och vad hjärtskärande att det är att han, för, att han kom undan så många gånger.
Ja.
Eller att han liksom lyckades fly.
Mm.
Så många gånger men sen blev tillbaka släppad.
Mm. Precis, det är det som är så så sorgligt. Och som sagt så har det skett många mord både innan och efter det här. Så att det är inte konstigt då att man misstänker att den här bron eller tunneln är liksom hemsökt då, av amen, andar från de som har dött.
Finns det några berättelser om typ vad, hur det är hemsökt? Eller är det någon som har liksom hört någonting? Eller?
Nej, och det är det, det jag försöker hitta. Ja, så det är jättefrustrerande. För jag vill verkligen ha de här historierna där de har sett någon eller bara upplevt någonting från den.
Mm.
Så det är synd.
Mm. Men spelet.
Men spelet, spela spelet. Så, för där, det är väldigt läskigt faktiskt. Jag tror det är ganska kort speltid.
Okay.
Så att man kan liksom sitta i ett kör och liksom spela klart.
Mm. Kul.
Ja.
Ja.
Faktiskt. Mm. Så det var Inunaki tunnel.
Inunaki tunnel. Ja. Då hoppar jag över till min berättelse, ska vi säga.
Mm.
Som jag har tappat bort på min dator.
Ja. Då går vi över till vad blir det?
Till en tavla. Ska jag prata om.
Oh, en tavla.
En tavla. Jag hade då tänkt att prata om en tavla.
Ja!
Jag är taggad. Jag tror inte att spöktimmen har pratat om den här. Jag kan ha fel.
Ja.
För att det var ingen som jag kom ihåg. Jag brukar ha ganska bra koll på vad de har gjort och inte gjort. Så jag hoppas inte att de har gjort det i alla fall. Mm. Det var typ mitt mål i början. Den här tavlan är då målad av Bill Stoneham. På år 1972. Den är baserad på en dikt. Som han blev väldigt rörd av. Den såldes kort efter att han hade gjort den. På någon auktion. Men sen så dök den upp i ett gammalt bryggeri.
Mm-hmm.
Så hittade ett par från Kalifornien den. Köpte den. Och sen dök den upp på eBay.
Okay.
2000. Mm. Med titeln Hemsökt tavla.
Oh.
Jag hade då tänkt läsa den här annonsinformationen som kom med. Jag har då översatt från till svenska. Så att det, när vi först fick denna tavla tyckte vi att det var bra konst. En plockare hade hittat den övergiven bakom ett gammalt bryggeri och vi undrade varför en till syntes vacker målning lämnats på detta sättet. Idag undrar vi inte det längre. En morgon berättade vår 4,5-åriga dotter att barnen på tavlan bråkade med varandra om nätterna och till och med kunde stiga ut ur tavlan. Jag är inte en sån som tror på UFO:n eller Elvis som lever. Men min make blev ganska upprörd. Till min stora förtjusning satte han upp en rörelseaktiverad kamera i vår dotters sovrum för att spela in vad som egentligen hände. Efter 3 nätter hade vi fått ett antal foton. De sista 2 är därifrån. Jag visar dem sen.
Ja.
Efter att vi sett pojken gå ut ur tavlan som under hot beslutade vi att tavlan måste bort. Varsågod att bilda din egen uppfattning, men innan dess, läs denna varning och disclaimer. Tänkte också läsa den. Varning. Buda inte på denna tavla om du är mottaglig för stressrelaterad sjukdom, är lättskrämd eller ovan vid övernaturliga händelser. Genom att buda på denna tavla går du med på att avskriva ägarna från allt ansvar relaterat till försäljning eller händelser eller försäljning, efterförsäljning som tavlan bidragit till. Denna tavla kanske har eller inte har övernaturliga krafter som kan påverka eller förändra ditt liv. Nu när det är överstökat, en fråga till er erköpare. Vi vill att vårt hus ska välsignas efter att tavlan lämnat oss. Vet någon om någon som är kvalificerad att göra detta? Ja, och så fortsätter den och säger lite tekniska mått och sen så... men de avslutar i alla fall med liksom att det är nog inte på riktigt. Så köp den ändå.
Det är lite kul.
Den spreds väldigt snabbt på nätet. Och det här är i och för sig då 2000. Så det är ju inte världens internetgenomströmning. Men det stod som en väldigt imponerande att den, den fick snart över 30 000 visningar. Och sen så såldes den inom 30 dagar. Den utgångspriset var cirka $200. Men sen så, just för att den fick sån uppmärksamhet, så såldes den för $1,050. Lite olika på vilken sida man kollar på. Den spreds, folk, de som kollade på tavlan på nätet upplevde väldigt många konstiga saker. Så det var lite därför den fick dels den här annonsbeskrivningen. Men sen att folk upplevde att de mådde illa, kräktes, svimmade. Att barn skrek när de såg tavlan utan någon förklaring. Och att folk blev gripna av en okänd entitet. Jag tycker typ själv att den är lite jobbig att kolla på. Jag gjorde research om den här igår kväll. Och jag bara, nej. Alltså det här, jag var tvungen att avsluta.
Jag är jättenyfiken på hur den ser ut.
Ska se om det. Ja. Här är då tavlan.
Okej.
Ja, så här ser den ut. Vill du först beskriva vad du ser?
Ja. Det är två barn i ljusblåa kläder. Båda två ser ut som. Det ser ut som att de står liksom framför en fönsterparti av något slag. Det ser ut som att det är en gammal, alltså kanske 40-50-tal. Om man tänker på flickans klänning och pojkens shorts och skor. Vad kan de inte? Det kan vara typ 3-5 år. Ja, bakgrunden är annars brun och svart.
Du får inga så här känslor av illamående när du kollar på den?
Nej, det får jag inte.
Får
du det?
Nej, ja. Okay. Lite. Vi ska då beskriva lite mer. Vi har då en pojken som står i mitten. Han har blå tröja på sig. Det är då han själv, konstnären själv, som har målat sig själv i 5 års ålder. Bakom den här skärmen som du beskrev som ett fönster, det är en dörr. En glasdörr med såna här stänger i som gör att det blir lite så här fin. Bakom det så är det händer som greppar tag. Det är händer. De representerar andras liv helt enkelt. Och den här dörren är som en tunn barriär mellan vakenhet och drömmande. Sen har vi den här flickan som är då en docka. Och hon håller i någonting som de som kollade de såg att hon höll i en pistol. Visst ser det lite ut som en pistol?
Men det kanske är en av de här stängerna som gör att...
Precis, men det ser liksom ser ut som att hon riktar då den här pistolen mot honom. Men hon är då menad att vara hans guide. Och han menade sen, konstnären i efterhand, att hon håller i ett batteri. Tydligen. Men det är just de här händerna.
Ja, för jag tänkte är det liksom något ljus som reflekteras mot glaset? Men det är alltså händer.
Ja, det är händer. Och som jag sa förut, det här med att i den här annonsen att de hade pratat om att det var... de hade sett honom gå ut. En pojke gå ut ur tavlan. Som under hot. då är det lite det här att hon håller en pistol. Att det ser ut som en pistol. Jag ska se vad som är. Ja.
Oh, jag får så här rysningar.
Här är då bilden på natten. För jag sa ju att de hade satt en övervakningskamera och så hade den tagit bilder. Här är då de bilderna som nämns i annonsen.
Ja, okej. Det ser då ut så att det är mörkare. Dockan ser nu väldigt ond ut. Och det ser ut som att hon håller i en pistol. Mot pojken. Hon ser riktigt ond ut. Svarta ögon.
För på den ena bilden så är det som att det är helt mörkt. Och pojken har samma färger som allt annat. Och sen på den andra bilden så är det som att han inte längre är mörk utan har gått. Ser du att det ser ut som att han...
För att han det är har som att de här han... ljusblåa kläderna på sig igen.
Men det är som att det är en lampa som är längre fram. Som belyser honom när han kommer typ in i ljuset. Eller någonting. Så det här är då det de menar. Så att det är inte som att det plötsligt blir en pojke. Utan att det är liksom fortfarande en målning som går ut.
Men att han syns... Alltså det ändras, färgerna ändras.
Precis, och hennes ögon blir svartare. Jag hade inte velat se det här på natten.
Nej, alltså. Det kan jag inte påstå. Och det ser faktiskt ut som att hon håller i en pistol.
Ja, jag tycker det. Eller en sån här väldigt liten så här, crème brûlée-brännare. Skulle också kunna vara.
Absolut.
Kan också användas som vapen.
Säkert. Ja.
Vad händer då sen? Man har sett då i efterhand. Han den här som först sålde tavlan. Galleriägaren. Och en konstkritiker som sa basically att det här är skräp. Båda de två dog inom ett år. Efter att tavlan blev såld. Den såldes till en anonym köpare. Nu. Och han har hållit sig väldigt undan. Men sen så gjorde han en intervju med en hemsida som heter Surfing the Apocalypse, som är en paranormal hemsida. Där han sa då att han själv inte har upplevt någonting, men att han har fått in massa stories från folk som har haft det genom det, som var liksom med i den här internetvågen och så han har fått massa berättelser och så. Då folk har pratat bland annat om, någon pratade om en printer som han hade försökt att skriva ut bilder på tavlan. Men den printern hade liksom typ förstört bilden inifrån. Så, och han hade gjort det flera gånger och det hade bara den bilden så hade den liksom förstört. Sen var det flera som hade rapporterat att det var någon som den heliga tjejen i Exorcisten. Som liknande röst och sen att de hade blivit blåsta på med varm luft. Som utandning. Och sen nyligen, kanske inte i år, men nyligen så var det någon som kontaktade honom, han som hade gjort den här tavlan, och sa att, men skulle inte du kunna göra lite fler tavlor? Det hade varit så kul. Och då har han gjort, så det finns 3 stycken tavlor till. Som visar, det är inte samma, då är det då den här pojken som har växt upp i olika liksom, etapper, så han är typ 35 och sen är han äldre och äldre. Och så är det den här dockan.
Är de också hemsökta?
Det är frågan. Jag tror inte det har inte skrivits något om dem än. Men man kan ju tänka sig att det kanske är så.
Gud vad otäckt.
Ja.
Oh.
Så det var tavlan.
Det var tavlan. Vad hette tavlan?
Hands Resist Him.
Hands Resist.
Det är då en linje, för det kanske jag glömde att nämna i och för sig i början. Ja, det är då en line från den här dikten som man har baserat den på.
Okej. Hade du... Har du läst dikten?
Jag kan hitta den.
Men
ge mig lite tid, för att den kan vara lite gömd.
Men jag tycker ni som lyssnar, jag kommer lägga ut bild på den här tavlan på Instagram. Så att in och följ Ögon i mörkret podcast på Instagram, så hittar ni bilden där. Annars kan ni alltid söka upp den på Google. Så får ni se den. Och se om ni också får, om ni blir illamående eller... Jag fick faktiskt rysningar.
Mm.
Efter, när du bytte bilder till den mörkare.
Ja.
Då fick jag lite
rysningar. Då,
mm. Mm.
Ja, men igår, alltså det var någonting just med att researcha det här på kvällen och sen så här, ja men folk typ mår illa när de kollar och sen bara, ja, jag mår, jag är väldigt lättpåverkad, men ja, jag tyckte det var hemskt i alla fall. Ska jag läsa dikten? Den är då på engelska, så hoppas ni står ut med det. Den är ganska kort. He is of the seeing visions. His strokes reveal them. In a rush of color, of madness, of mystics. And his head is the highest center. It must confront its enemy. The hands resist him, like the secret of his birth. His presence is the sanctum heartbeat. Felt in darkness and in passion, its sound the sole gift to that silence.
Ooh,
mm,
den är lite...
Min engelska var inte top notch på det här, men
jag var så bra
den, ja, mm. väldigt abstrakt i alla fall, men
verkligen
drömlik i alla fall, vilket är tavlan,
skulle jag vilja påstå.
Ja. Här är för övrigt de här tre andra
tavlorna. Jag tänkte precis fråga, de andra bilderna som har...
Precis.
Då har han gjort en 2004, en 2012 och en 2017, tror jag.
Precis. Så man ser då han och den här dockan i olika.
I den här tavlan ser det ut som att han står vid den här dörren och man ser då
insidan pojken, av dörren.
Precis.
I princip.
Och man, precis som man ser ut och ser dem bakifrån.
Mm.
Gud, vad skickligt.
Ja. Det är en liten hommage till den första. Ja. Kanske. Så är det lite lysande bläckfiskar på väggen också.
Alltid trevligt.
Det är alltid trevligt. Mm.
Ja. Ja, men det var jätteintressant. Jag har inte hört talas om den här tavlan. Faktiskt.
Nice.
Ja, det är kul. Med nya saker.
Ja.
Ja. Ska vi gå vidare?
Mm.
Ja.
Det kan vi göra.
Då tycker jag att vi åker tillbaka till Japan.
Aha.
Vi stannar där.
Aha.
En liten stund till. Och de flesta tror jag känner igen det här, men jag tänker då ta upp det ändå, för att det är ju ändå Japans mest hemsökta plats, Aokigahara,
självmordsskogen.
Yes. Den är ju känd för att vara väldigt hemsökt och den vanligaste platsen i Japan att begå självmord. Den här skogen då ligger vid berget Fuji. Den kallas då, den här själva skogen då är så här en yukai. Sea of trees, för att den är så tät. Så att mitt på dagen så kan det vara så mörkt när man är inne i skogen för att solens strålar når inte ner.
Ah, just det.
Mm. Ja, det är lite otäckt. Och när man kommer då till den här platsen så är det väldigt många skyltar som då uppmanar folk att tänk på din familj, tänk på dina barn, livet är en gåva. Och sen är det nummer till såna här stödlinjer och sådär. Och det finns ju då en stig som man kan gå, och den ska man följa för att inte gå vilse, för att så fort man går av stigen, då går man med största sannolikhet vilse. Och kommer liksom inte ut igen. Och det är då inte ovanligt att man ser tält ute i skogen där. För de som då tar med sig tält, det är de personer som inte riktigt har bestämt sig. De tänker sig att jag kan stanna här några dagar och se liksom vad jag känner för. Så det är lite otäckt. Och man hittar också trådar eller så här rep som folk har knutit fast i träden. För ifall man skulle ångra sig så hittar man tillbaka till stigen. Och vissa är ju avklippta också. Det vet man inte varför. Vad är det som har hänt där? Vissa påstår att det är andar, spöken. Ja. Och när man är inne i den här skogen så sägs det vara väldigt tyst. Det hörs knappt några fåglar. Det är bara att tänka sig när man är på en sån tyst plats. Hjärnan vill ju oftast, så det skulle inte vara konstigt om man börjar föreställa sig saker och så.
Nej, verkligen inte. Särskilt om man redan från början mår så dåligt att man funderar på att ta livet av sig.
Exakt. Det är inte så konstigt. För då är det många som påstår att de har sett spöken eller då jurei.
Jurei?
Jurei. Mm-hmm. Det är då spöken, andar eller spöken. Som då lurar personer av stigen. Och de här andarna då är, de är själar som är fyllda av hämnd, sorg och hat till exempel. Och de här kommer då från riktiga personer. För det sägs ju då att för flera hundra år sedan, när man bodde liksom alla tillsammans, mormor, morfar, mamma, pappa, barn, kusiner, allt sånt. Så sägs det då att man tog med de äldsta och svagaste i familjen till den här skogen. Och då lämnade de där för att dö. För att då har de liksom en mage mindre att mätta. Så att de här personerna då som har avlidit då, blir då till de här jurei. För att då är de hämndlystna.
Det är klart. Blir man dumpad. Jag tänker att det måste ha varit som ett dåtidens ålderdomshem.
Precis. Vad var det jag tänkte säga? Kompasser och GPS fungerar ju inte där. Och då hävdar ju vissa att det är på grund av andar och demoner som det inte fungerar, för att alla vet ju att de hatar ju teknik och kompasser och allt det där.
Just det.
Ja.
Men det har jag hört, att det är lavan. Precis. Det kanske du hade tänkt upp.
Nej, men det är bra att du tog upp det. För att det finns ju då liksom en logisk förklaring för det. Och det är ju då för det här berget, lavan. Så marken är ju liksom på den här lavan, och det som inte funkar med det här magnetiska i kompassen och det där. Och tänkte bara, har du sett filmen som är baserad på den här skogen?
The Forest, va? Nej, jag har tänkt göra det. Jag har för mig att du har sett den.
Jag har sett den. Ja, och den är väldigt bra. Och den är ganska läskig. För det handlar då om Sarah Price. Hon får ett samtal från Japan. som då säger att hennes tvillingssyster är död. Hon har gått in i skogen och tagit livet av sig. Men hon känner att den här tvillinggrejen, att hon känner när hon är inte död.
Nej.
Så nu ska jag åka och hitta henne.
Mm.
Så hon åker dit, träffar en snubbe som följer med henne in i skogen och ja, leta efter henne. Och så de har med sig en sån här guide som finns.
Mm.
Och de hittar faktiskt ett tält som då ser ut att tillhöra då Jess, som hon heter.
Ja.
Och så händer det lite grejer.
Och så händer det grejer.
Och så är det så väldigt bra slut. Och det är kul om man vet lite bakgrunden, liksom vad skogen, alltså hur den är och vad som finns där, och för att då blir den så mycket bättre. Så jag rekommenderar den.
Ja, vi får se den.
Ja, men det tycker jag. Så jag körde en liten snabb genomgång bara av den här skogen, för jag har pratat om den i skräckturnén.
Ja, du har det till och med.
Ja, och det var ganska långt tillbaka faktiskt.
Ja.
Så att jag körde en liten kortare variant nu. För jag tror de flesta ändå känner till det.
Men det är något kärt ämne.
Ja,
ja,
precis.
Ja, det är ju en väldigt obehaglig skog.
Ja, det är ju det.
Så. Och väldigt häftig. Och det är så, jag tycker det är så... Jag vet inte hur stort Mount Fuji är, eller det är ju väldigt stort. Men det, att det är, jag tänker att på andra sidan eller i närheten så finns ju de här... Det är ju så himla många badhus och grejer och källor. Så det är så himla många som bara är där för att det är fint och de ska bada. Så.
Ja.
Det är en sån blandning och det är en sån men det är spiritualism så... och jätte...
Ja. Skogen är 35 kvadratkilometer stor. Så det är väldigt stort. Och om man kollar på bilder så ser man ju berget bakom det som är enormt. Så det var en liten snabb.
Okej, jag har det.
Yes.
Skulle du vilja åka dit?
Jag vill ju typ göra det. Ja, för att bara se och inte gå av stigen.
Nej. Nej. Nej, känner du vill gå där.
Ja, kanske inte så långt in.
Gör en liten vibe check av
precis
vad jag har.
Exakt.
Ja.
Okej, här är den.
Jag hade gärna velat åka och bada i en varm källa. Men jag vill absolut inte vara i skogen.
Nej.
Okay. Det, jag skulle inte,
jag förstår.
Det känns som för mycket sorg. Även om det är en stor skog så känner jag bara, det skulle vara, kännas jättetungt.
Ja, och sen vet man ju inte, för att de går ju dit alltså dagligen och plockar kroppar. Och vissa hittar de ju inte ens, så att de, vissa har ju gått jättelångt in och de kan ju inte gå hur långt som helst de heller. Så att de hittas ju aldrig och får ingen riktig begravning och så.
Nej, och avslut heller.
Och avslut, precis.
Men jag tänker att det är många av de här som kanske det är det de letar efter, så att det inte är någon som behöver hitta dem.
Nej, exakt. Det är väl lite därför att de går in i skogen, för att nej, jag vill inte bli hittad. Jättesorgligt. Så tragiskt hela skogen.
Nej, men och Japan och Asien liksom så här självmordsstatistik.
Ja.
Eller inte Asien, men främst jag tänker Japan och jag tror Korea också är.
Ja, jag
en av de värsta liksom självmords tätaste.
Hemskt. Ja. Så ni kan ju kika på filmen om ni vill. Om ni känner för lite skräck.
Lite skräck och lite... Finns det en romans? En guide?
Ja.
Den är amerikansk, va?
Ja, det känns den är amerikansk.
Ja.
Jo, men jag tror det är ett litet kärleksintresse där. Jag kommer inte ihåg hur mycket det som händer med det. Men jag har för mig att det...
Det är en liten
twist.
Något för alla.
Något för alla, precis.
Ja.
Så vi kör väl den sista. Hemsökta. Och den är jag jättetaggad på, för det var en person.
Ja, det är en person.
Oh.
Precis. Yes, den har allt.
Den har allt. Åh, vad kul. Vi kör den på en gång.
Ja.
Så,
jag ska då prata om fenomenet Dear David.
Mm. Ja. Jag känner igen det.
Mm.
Men jag kan inte sätta fingret på det.
Nej.
Nej. Jag har säkert hört, är det Spöktimmen?
Ja, det är Spöktimmen som har tagit upp Dear David. De gjorde ett ganska långt avsnitt. Och det är på något, det grepp tag i mig.
Mm.
Och jag gjorde lite research och jag minns att jag läste om det väldigt mycket. Och att jag har varit väldigt rädd. Och det är någonting som jag tänker, om jag har en sömnparalys någon gång.
Mm.
Då vet jag vad som händer i den. Basically. Just med den här.
Mm.
Det är då en person, en, jag tror serietecknare och någon som jobbar på BuzzFeed, läser jag. Så jag vet inte, det är lite töntigt. Men han heter Adam Ellis. Och sommaren 2017 så började han på en sån här tråd, en Twitter-tråd. Jag vet inte riktigt vad det, om det finns, man säger tråd på svenska, men thread.
Ja.
En serie med titeln "Så min lägenhet är för närvarande hemsökt av ett dött barn och han försöker döda mig."
Oh, vad mysigt.
Så det var lite så det började. Och han började då berätta att för en månad sedan ungefär så hade han en sömnparalys. Då det satt en liten pojke i en gungstol bredvid hans säng.
Nej.
Mm. Den här lilla pojken, han hade då ett stort missbildat huvud som buktar inåt på höger sida.
Mm. Mm.
Alltså ett abnormalt stort. Tänk liksom, jag vet inte, vad heter de här små grabbarna?
Små grabbarna.
Vet du vilka de gör? De är jättelånga i huvudet.
De tre vännerna och Jerry.
Precis. De. Ja, jag ska visa bild på honom sen. Du kommer förstå vad jag menar.
Okay.
Han satt upp på den här gungstolen. Och sen började... Det stod på engelska stod det att han shambled towards the bed. Vilket jag antar är lite så här spasm, spökryck, spasm. Men jag har översatt det till hasat. Jag vet inte, det är någon kombination.
Ja, men det låter bra.
Precis. Här är då en bild på honom.
Ja, den där känner jag igen.
Ja, men visst
gör
jag.
Ja. Mm. Och jag förstår vad du menar. Det ser ut som,
ja.
Det ser ut som Jerry.
Precis, och han har ju erfarenhet inom att teckna. Alltså han är ju serietecknare, så att det här är ju liksom hans stil. Och jag vet inte, det är någonting med att ha en bild framför sig av såna här saker. Det är det som är så bra med att lyssna på en podcast. Man behöver inte se vad det är de pratar om.
Och samma sak, jag kommer lägga ut den här på Insta om ni vill se den. Så,
ja, så här är han.
Där är han.
Dear David. Vad som hände sen var att han hade en till, inte sömnparalys, men han hade en dröm. Då det var en flicka i ett bibliotek som sa till honom, du har sett Dear David, eller hur?
Mm.
Han frågade då, vem? Hon sa, Dear David, du såg honom. Sen började de ha en konversation för de pratade om honom, Dear David, och reglerna som han har. Hon berättade då att han dyker upp i midnatt. Du får bara ställa honom två frågor.
Mm.
Och du måste alltid börja frågorna med Dear David.
Mm.
Mm. Så Dear David, bla bla bla.
Mm.
Och vad gjorde han då? Jo, han ställer tre frågor.
Nej!
Ja, nästa gång som han har en dröm. Då hon basically frågar, Dear David, hur dog du?
Mm.
Han säger, jag dog i en affär. Hur dog du? Jag blev någon tryckte en hylla på mig. Mm-hmm. Och så frågade han, vem?
Oh no.
Gud, vad hände? Det blev då tyst. Han vaknade. Och vad han gör sen nästa dag är att han googlar och liksom researchar. Han hittar liksom ingenting om någon liten pojke som har skadat i något varu eller i någon butik. Men han släpper det här i alla fall. Och flyttar. Men han flyttar inte långt. Han flyttar upp till en våning i samma hus.
Mm.
Och han tror då liksom att då har det här släppt. Mm. Vad som sen händer är att hans katter börjar bete sig lite konstigt.
Nej.
Jo. De börjar då att ställa sig vid dörren vid midnatt. Och jama. Och kolla ut igen för dörren. Här är då en bild på det här som jag visade dig. Det sitter hans katt, Maxwell, sitter och tittar på dörren.
Mm.
Det här är då natt 6 som Maxwell har gjort så här mot dörren.
I rad alltså?
I rad,
ja. Okay.
Och det finns flera videos på det här. hur många som helst. Ja. Och bilder där han liksom bara, vad är det som händer? Varför gör de så här? Jag förstår inte. Han skriver då, Dear David har hittat mig tror jag. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag håller er uppdaterade. Det här blir då en Twitter-sensation. Det är så många som blir inblandade i det här.
Mm.
Och det, han är ju liksom väldigt... För han vill ju ha hjälp. Liksom inte vad som händer.
Gud, man vill ju inte sova.
Nej. Han är ju skiträdd.
Ja.
Konstant. vad han gör i alla fall är att han... Han försöker ta bild på sin hall. Mm.
En sån mörk
ja.
Hall.
Oh, precis. För att han vill ju ta reda, men han vågar liksom inte öppna dörren.
Nej.
Så. För att han försöker ta bild. Så här är då bilder som han har tagit genom sitt nyckelhål. Jag vet inte om du ser här. Oj, hoppsan. Ser du att det är någonting i trappen här? Som gömmer sig. Nu kan inte jag zooma in på den här bilden. Men den här är nog lite lättare att se på. Så en av dem är tagna vid midnatt. Och en är inte det. Och han bor då i ett hus. Alltså han bor själv. Det här är ingen trappuppgång. Det här är hans hus. Det är ingen som bor här. Det är ingen katt.
För det ser ut som det är någonting längst ner där i hörnet.
Mm. Som liksom hukar.
Ja.
Ja. Precis.
Okej.
Mm. Så han får då massvis med hjälp från Twitter.
Mm-hmm.
Från folk. Han gör massa saker. Han häller ut salt i dörren. För att hålla bort liksom demoner och spöken och sådär. Mm. Han skaffar sig en liten sån här sömndrömapp. Du vet, som spelar in när man rör eller säger någonting. Uh-huh. För att man ska upptäcka om man säger något roligt i sömnen. Liksom. Han sätter på en sån den 11 augusti. Och när han vaknar så hade han 33 stycken inspelningar. Och vad man kan höra där är steg, statiskt ljud och knäppningar av olika slag. Så det är jätteskönt, det är liksom ingen, någon som säger någonting. Eller så. Men du hörde när jag gjorde lite research, jag hörde att det var lite ljud och så.
Ja, jag bara, vad är det du lyssnar på?
Ja, jag tyckte inte själv att det var jättesuper tydligt. Mm. Men just statiska ljud tycker jag är lite skumt.
Ja.
Och det är någonting som följer honom lite genom det här. Sen vad han gör är att han köper sig en liten polaroidkamera.
Okej.
Mm, ja. Och tar lite fler bilder runt i hans lägenhet.
Ja, vad bra.
Ja, visst. Och vad han märker är att när han försöker ta bilder på sin hall. Eller på liksom när han öppnar dörren och utanför. Mm. Är att det alltid är svart. Han kan inte ta en bild på sin hall. Det är bara svart. Ja.
Även fast liksom nu, alltså ljuset
är på. Men det är svart. Och folk blir då väldigt engagerade i det här och hjälper honom och liksom går in på Photoshop och ökar ljusstyrkan och grejer. Och ser att det är skepnader överallt.
Nej.
Jo.
Oh.
Ja. Och folk som och liksom bara hittar massa olika små karaktärer. Sen så den 22 augusti så har han en dröm. Då han blir runtsläpad av Dear David i ett varuhus.
Nej, men sluta.
Mm. Han vaknar då upp med ett väldigt stort blåmärke på sin arm. Som inte kom från någonstans.
Mm-hmm.
Han går då till sitt jobb och ska köpa frukost. Och går förbi ett ställe som brukar ha massa så här frukost. Stånd och så.
Mm.
Och han går och det är helt tomt.
Mm.
Och det ser ut precis som varuhuset som han blev rundsläpad i. Mitt i varuhuset, för han går ju in där sen också för att han är lite, ja i alla fall. Han går in där och mitt i rummet så står en grön stol. Lite lik den som han, där David var första gången. I ett sovrum.
Vad bra.
Ja, jättekul. Sen så händer det massa olika saker. Det är så, jag rekommenderar verkligen om man vill att läsa hela den här. Det finns ganska bra sammanfattat på vissa sidor här. Vad det är som händer i kronologisk ordning.
Mm.
Men den 26 augusti i alla fall så ändrar katterna sitt beteende.
Okay.
Ganska så drastiskt. De börjar, det är som att han sätter upp en så här petcam. Och katterna börjar liksom typ hoppa över saker som finns inuti i huset och börjar så här slåss med saker. Och han börjar få samtal som inte kommer från någon. Som bara alltså, som är tysta.
Står det liksom något nummer?
Nej,
står,
ingenting.
Står dolt, eller?
Bara incoming call.
Incoming call.
Ja. Han svarar en gång. För när, oftast när det är så här tele, nej, men om det är säljare så brukar de ju lägga på eller det blir sådär. Men det är bara var tyst. Och sen så hörde han någon som svagt sa hej. Och sen la på. Sen var det också det är också, för han lägger ut flera videos på den här petcammen att det händer saker. Bland annat så är det en gungstol som börjar röra på sig när han är på semester. Utan att det är någonting där. Och det är saker som trillar ner från väggarna. Och så här stolar som byter plats. Och det är liksom så det är som att det är David är inuti. Han har liksom hittat honom i lägenheten. Vad jag gjorde precis innan vi startade var att titta på. Han dyker ju då upp typ utanför hans hus. Alltså utanför lägenheten. Och så är det massa grejer. Det finns jättemycket. Men sen så fick jag slut på tid. Men vad jag kommer ihåg. I alla fall från att jag har läst tidigare. Är att det eskalerar väldigt. Väldigt, väldigt mycket. Oh. Så att om man tycker att det här låter lite intressant. Så skulle jag verkligen rekommendera att läsa. Det är jätteläskigt.
Och det blir
så mycket värre. men jag tycker den här berättelsen är så fascinerande. För han gör det så himla. Man blir så medryckt. För att det är liksom, för att det är tweets. Som man liksom får följa med. Och särskilt om man. Det var ju flera som liksom var med från början. Då, och sen från det, när det startade. För det blev ett ganska stort fenomen. Och jag tycker det är ett så himla intressant sätt. Att dels berätta en historia på. Men också det är så spännande. För att det är liksom. Man är med. Han skickar. Det är bilder på allting. Och det är videos på allting. Och folk liksom. Gör saker själva och går in. Och. Det är en sån så här, deltagarkultur grej.
Men man undrar lite hur det slutade. Liksom när sista tweeten postades.
Precis. Jag vet inte om jag vill ta hela den och spoila den. Jag vet inte. Vad tycker du?
Nej. Alltså jag är väldigt intrigued. Man kan ju göra så här. Att du kan ju köra det. Och sen om man inte vill höra om man vill läsa allting själv. Så hoppa över den här delen. Spola fram några minuter.
Ja, precis. Precis. Men då tar jag det. Jag tänker att jag tror att efter det här, ja.
Nej!
Här är en liten bild.
Åh, gud vilka lösningar jag fick.
På honom.
Var är den här bilden tagen?
Som han har tagit. Det här är då hans säng, från hans säng. Och det här är då gungstolen. Oj. Här är då gungstolen som är här bakom.
Okej, och det sitter då en pojke ser det ut som med missbildat huvud.
Ja.
Och tittar på honom i mörkret.
Precis, med en randig liten gullig tröja.
Ja. Vilka lösningar.
Ja, vad jag kommer ihåg, nu har jag inte historien framför mig. Men är att det är bland annat, det blir så illa att han, jag tror han drömmer om vinden. En massa. Och sen så hittar han en lucka som går till vinden. Han öppnar luckan och så trillar det ner en barnsko. Som är typ ny. Och lite andra saker. Och det är bara massa sådana saker. Att det blir liksom ännu mer påträngande. Och att han har fler och fler sömnparalyser av att han. Jag tror att det finns till och med en bild på det här också. Det är inte den här. Men att Dear David. Flyger upp i taket. Och ramlar ner i honom. Nej. Och vad jag menar med i. Är att efter det här så blir hans tweets helt förändrade.
Oj, på vilket sätt då?
Han använder till exempel. Det är någonting med att han börjar använda typ stor bokstav. Och inte har punkt. Och skriver jättestappligt. Och det är då liksom då. Folk tror då att han har blivit liksom. Possessed. Av det David. Och att han liksom. Lyckades ta över honom. Vilket var hans mål. Att han inte svarade på alla frågor. Så det är lite av ett av ett litet skämt. Att man bara så här, när han skriver någonting. Den här, för han finns ju fortfarande och skriver fortfarande saker. Att man bara, good morning David.
Nej, vad hemskt.
För att vissa är övertygade om att
han är liksom besatt av. Mm. Men alltså, finns det fler historier om Dear David, liksom att han är någon
som... att han är någon så här någon demon som finns. Ja. Alltså, nej ingen alls.
Det är bara den här.
Det är liksom bara den här.
Wow.
Och jag det men som sagt, jag tycker det är så kreativt sätt att berätta på. Även om man liksom, och det är ju jätte, jag Den här, jag har sagt att den här berättelsen, den griper tag i mig ganska mycket, just för att det blir liksom värre och värre och man ser det hända i ett nytt sorts perspektiv. Man ser inte bara en film att det är någon som händer, utan man det är aktivt liksom, okej, idag händer det här, hjälp mig, vad ska jag göra, jag vet inte. Och så liksom att man blir så engagerad på något sätt, och sen så liksom, för det är inget läskigt med liksom ett barn, en liten pojke som har stort huvud och inkavat huvud. Bilden är inte så läskig. Men den blir det.
Den blir väldigt läskig just själva sammanhanget. Mm. Jag menar, det ska inte vara en liten pojke i hans rum. När han ligger och sover. Och som tittar på en. Alltså det är jätteobehagligt.
Ja. Och att det är Dear David. Jag vet inte. Det är någonting där som är verkligen riktigt visst på något sätt. Och om jag ska dra någon parallell till min förra berättelse, är väl det här att det är typ deltagarkulturen och folk som liksom att de gör det till ett fenomen. För det är den här tavlan då, att som säljaren sa, att det kan ju bara vara ett ljus. Ljuset som spelar spratt liksom, är att vi ser att att pojken går ur tavlan och inte, och att folk liksom bygger upp det och gör det till jag mår illa, och det, jag ser massa saker och jag hör massa röster, och samma sak här med Dear David. Så det är verkligen det är vad man gör det till.
Absolut.
Vilket jag tycker nästan är ännu läskigare, för att det får en större makt. Om det är någonting man är rädd för, om man liksom bygger på och liksom gör det värre. Och jag tänker hela den här liksom Twitter-fenomenet, alla bara såhär, men gud, jag hittade den också, och jag gick också in på Photoshop och fixade, och jag såg samma sak, och så liksom att det blev en community av det här som byggdes på. Och nu så ska det släppas, jag vet inte om den har släppts än, men det ska släppas en film om det här.
Okej.
Om Dear David.
Jaha. Oj, men vad intressant.
Ja, visst. Jag tycker det. Så att väldigt om inte en väldigt läskig spökhistoria, så är det väldigt bra marknadsföring för en film.
Verkligen.
Och bli liksom, det är typ det smartaste jag hört nästan. Liksom, och göra det på det här sättet liksom. Jag vill väldigt gärna se den här filmen, samtidigt som jag absolut inte vill se den här filmen.
Men precis, det är lite mer lite både och just. För man vet hur man reagerar på den här historien. Hur blir det när man liksom faktiskt ser att den vill jag se.
Ja.
Jag
säger.
Eller hur? Åh, vad kul. Eller
ja. Ja, men även om man liksom själv skulle bara vara med om det här. Även om man så här, men nu går jag och släcker lampan där, och så ser det ut som att det är släckt där, fast det inte är det, och eller typ att det står någon på andra sidan av dörren med lite kattgodis. Så här. Jag skulle bli rädd av att göra det här. Jag skulle bli skrämd av mig själv.
Den är jobbig.
Ja, den... Ja. Nej, han har varit väldigt noggrann. I så fall. Ett väldigt bra gjort jobb.
Liksom. Gud ja, för hur länge pågick det här?
Det här själva... The Dear David... saga, det gick väl typ på något halvår tror jag, för det började i augusti, och jag tror de sista tweetsen som handlade om det här var i typ december
Oj, ett bra tag.
Men sen har jag för mig att du fick någon typ av uppdagning, men jag ska kolla på det, om det inte bara var filmen. Men Se filmen.
Ja.
Läs Twitter
tråden.
Mm.
Oh, ja.
Rekommenderas.
Gör det sent på kvällen.
Usch.
Innan du ska sova.
Ja, precis. Men... ha en katt på dig.
Ja, precis.
Det är skönt.
Mm. Det är bra om man behöver katt ibland.
Ja.
Ja, men sjukt obehaglig. Mm. Verkligen. Jag minns den inte jättemycket från när jag hörde den från Spöktimmen.
Nej.
Faktiskt. Nej. Alltså, det är bara så lite så att just, jag kommer ihåg bilden på David.
Ja.
Men jag kommer inte ihåg själva historien.
Nej.
Så det är lite intressant.
Ja, men vad
förträngt av dig.
Vad bra
för ja.
Mig.
Ja.
Att du...
oh ja.
Ja.
Nej, det är så många detaljer också. För att det är från dag till dag ju.
Mm.
Också. Det är någonting nytt som händer. Och sen att det exakt. Faktiskt finns bilder. Som gör det bara ännu mer läskigare.
Mm.
Men det är det vi vill ha.
Ja, precis. Men vad kul att du inte kom ihåg.
Mm.
Det är bra.
Ja.
Mm.
Men det är väl någonstans där. Vi ska avrunda kanske.
Mm.
Ja.
That's it. För hemsökt. Delat.
Ja. Ja. Kommer säkert tillbaka något avsnitt.
Mm.
Det finns många fler ställen och objekt och personer som man kan leta fram.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tack! Du var jätterolig att ha här.
Tack
Lina.
Ja.
En applåd. Så hörs vi i nästa avsnitt. Det blir en ny gäst. Och Lina, du är välkommen tillbaka.
Men inte nästa vecka.
Inte nästa vecka. Så kan du glömma.
Nej, ska precis.
Du får jättegärna komma. Ja. Ja.
Mm.
Men följ den här podcasten på Instagram om ni vill. Där laddar vi upp lite uppdateringar och sånt där. Vad som händer när nästa avsnitt kommer. Ämnen och så. Så kika där. Så hörs vi nästa gång.
Hej då!